I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu bryr inte jag mig om vad någon annan säger längre, utan nu tar jag mina egna beslut. För jag orkar inte vänta längre, för jag vet inte vem jag väntar på. Vem är det som ska komma och tala om för mig vad jag ska göra?
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är skådespelaren, komikern och poddaren Mia Skäringer.
Ja, så nu ska jag ju upp till Janne. Hem till Janne, vilket också är lite... Jag vet inte, det är lite gränsöverskridande också att komma hem till någon. Eftersom det är han som ska prata med mig. Man tänker att han är väldigt... Det ska vara ordning och reda och det ska granskas. Men det kanske är mest andra som granskas. Vi kan väl se hur det blir när jag ska granska honom nu. Hur mycket ordning och reda det är här uppe.
Har två barn, två vuxna och en lite yngre. Har vuxit upp på en mindre ort med en pappa som jobbade på lager och mamma arbetade som städerska. Har vunnit flera kristaller. Har arbetat på Z-TV på 90-talet. Z-TV på 90-talet. Har varit guldbaggenominerad. Det är ju en journalist då. Guldbaggenominerad.
Jag tycker han kan ge lite så här lite bohemiskt orakat intryck ibland. Så jag tror det finns en annan sida av Janne också som vi inte har sett så mycket av.
Guldbagge. Nej, guldbagge. Heter det guldbagge? Nej. Nej, guldbagge. Då är det ju en filmskådespelare eller filmskådespelerska.
Musik kan ju vara ett gemensamt intresse. Jannes musiksmak skulle ju kunna vara det här lite vanliga, gubbiga... Johnny Cash och Dylan och han är lite det här Willie Nelson. Ja, men lite sån gubbmusik som jag säger. Men där är jag inte helt där är jag lite bevandrad också, så att det där kan vi nog sluta upp i några favoritlåtar.
Började sin skådespelarkarriär tidigt och ex uppträdde på den lokala teatern. Har använt humor för att överleva, har släppt egen musik. Älskar Jönssonligan. Har jobbat som truckförare. Är extremt rädd för Oskar. Har stuckit ut hakan ordentligt i vissa frågor. Och både rosat och risat för sina åsikter. Ja, jag tror att det är en kvinna. Skådis. Guldbagge nominerad. Jag måste gå på toaletten och pinka. Eva Rydberg tänkte jag på.
Jag ringer aldrig på oss främmande människor. Det kan vara det värsta jag vet. Ja. Roligt att jag har en hund med mig också när jag inte ens vet om jag... Var ska vi nu, Maris?
Björn Ranelid, nej. Men jag kan sätta nästan hur mycket som helst att det är en kvinna. Ja, det ska bli jävligt kul. Det ska bli jävligt knäppt naturligtvis om jag inte vet, om jag inte känner igen henne. Men jag älskar ju teater. Men tyvärr, teatern i Göteborg är inte på hög klass. Så jag har gått i pausen rätt mycket, för jag ställer stora krav på. Nu är det här i alla fall. Jävlar, nu
jävlar, vet du?
Alltså, det är inte klokt.
Hej. Här kommer vi. Han är ganska snäll. Går det bra att jag har hund med mig?
Hej.
Ja, det här är lite spännande. Ja, här, nu kom, här bor du här.
Här bor jag. Och det är ju liksom, kan man säga, skyddad adress. Och det är till och med kameror inne i lägenheten.
Usch, vad sorgligt. Håller på
och
säga.
Och pansardörr och allt möjligt sånt här.
Pansardörr?
Ja, det är en pansardörr, så du har aldrig kunnat komma in. Och här är... men det är det priset man får betala.
Och ändå har du en podd som ska spelas in hemma hos dig.
Jo, men du, här bor jag alltså.
Här bor du, och har du en toalett man får låna?
Absolut.
För att här har jag har kört från Skåne idag, så jag har hållit igen länge.
Här har du toaletten. Ja, herrejävlar, vad roligt. Den rollen som jag förknippar dig med är ju, alltså, som jag liksom tänkt, hur i helvete får du fram den? Du måste ha träffat henne i verkligheten. Det är ju damfrisörskan från Trollhättan.
Alltså, ja, Gulletussan.
Gulletussan. Ja. Ja, men den är ju, det är inte alla som skulle kunna få fram något sånt. Kan en regissör säga till nästan vilken skådespelare som helst, en tjej då, att nu ska du göra den här figuren? Eller den måste du nästan ha... mött i verkligheten.
Ja, och alltså, så är det ju med alla mina karaktärer. Alltså, både Tabita, som är den här tatuerskan, som är lite mer av det vulgära slaget, och Gulletussan är ju egentligen bara som en iakttagelse av alltså livet. Mm. Hur jag är uppväxt. Alltså kvinnor som jag, både kvinnor jag själv har i mig, sidor av mig själv, men också kvinnor jag har mött. Mm. Alltså från min mamma till mina kompisar till mina lärare. Och sen har man ju plockat ihop det här såklart. Alltså, det är ju inte någon, att man har gjort liksom parodi på någon speciell person. Nej. Utan det är ett hopplock av olika...
Eller vågar du inte säga det, eller?
Jo, det hade jag vågat, men jag har inte sett det så, för att det har lika mycket varit en iakttagelse i mig själv. Mm. Om man tittar på de två karaktärerna, så är ju de väldigt så att Gulletussan är ju väldigt noga med hur hon ser ut och att få vara med. Hon är väldigt bekräftelsetörstig. Hon är väldigt noga med att liksom göra som alla andra. Och den här putsa på fasaden, medan Tabita skiter fullständigt i det. Att hålla upp någon fasad. Hon ska ha det gött. En kvinna som inte är rädd för liv och död, och som inte gör sig till för någon, och som liksom bara får se till att få månaden att gå ihop. Med både ekonomi och barn och... Ja, men du vet, som inte ber om ursäkt för sig själv.
Ser du upp till sådana människor?
Ja, det kan jag nog göra.
Men är du sån själv som skiter i hur du...
Nej. Ja, det jag menar, att jag har ju lite av både Gulletussan och Tabita. De sidorna slåss ju lite i mig. Jag tror de gör det i många människor. Alltså att man skäms lite över sig själv, att man är en sån som slickar andra i arslet och ber om att få vara med, samtidigt som man har en längtan efter att bryta och inte bry sig. Och där pendlar man, och ibland är man mer åt ena hållet, ibland är man mer åt andra, men det är den iakttagelsen de där två karaktärerna någonstans har byggt på lite grann.
Alltså i de här yrkena, skådespelare, teaterfolk, journalister, kulturpersonligheter, kommer ju ofta inte från den samhällsklass som du och jag kommer ifrån.
Nej.
Har du funderat på det? Hur det har påverkat för dig? Eller har du...
Ja, det har jag verkligen. Liksom, när jag liksom började min karriär och jag släppte mina första böcker. Eller det var ju samlade skrifter mer jag släppte, och de sålde bra och så. Då fick jag plötsligt, och jag var med lite i Solsidan och gjorde min första föreställning, Dynkåt och hur hel som helst. Då fick jag plötsligt komma in i fin... Från att ha varit lite mer i... Nu låter det konstigt med furum och finrum, men du förstår vad jag menar. Att jag har liksom alltid... Jag har alltid liksom skött mig själv och gjort mina grejer och så. Plötsligt blev jag liksom iakttagen och uppmärksammad för något jag gjorde av de jag tyckte var fin kultur, finfolket. Alltså jag fick fina recensioner och jag fick... Och då var ju det väldigt sådär, herregud. Ja, men då blir man lite sådär charmad av det där. Efter en stund så märker man ju att nej, men här hör inte jag hemma. Nej. Här kan inte jag hämta min näring.
Nej.
Det är kul att få en dunk i ryggen av någon som vet någonting om ditt och datt. Men det är ju inte här jag kan liksom få inspiration.
Nej.
För det är klart, när man börjar tjäna pengar själv och blir sin egen så förändras ju, man köper andra kläder, man åker på andra resor, man förändras ju som person.
Ja.
Men man känner sig aldrig riktigt hemma där. Jag skulle aldrig kunna komma hem till min Värmland, liksom har jag haft min historia med inlandet, skogen, småstaden, inskränktheten. Alltså till exempel teatern, jag började spela teater när jag var 5 år och var med i en teatergrupp. Och det fanns ingenting annat att göra där i Kristinehamn. Ja, det var fotboll eller teater eller ishockey. Och då blir det teater. Och jag kunde ju fokusera på det. För det var inget som störde mig som det kan vara i en storstad. Jag hade 2 föräldrar också, i och med den här då arbetarklass. Att morsan städade och farsan var förman på en fabrik. Så var ju inte de... De kunde ju inte säga till mig att nej, men du ska läsa, du ska bli advokat eller du ska, utan de var ju glada om bara jag bara gjorde någonting som gjorde mig glad. Så de stöttade ju mig något oerhört. Och den stöttningen ihop med liksom den friheten i att jag fick välja själv, ihop med att jag kunde ha det här oerhörda fokuset som jag kunde ha i den här lilla staden, gjorde ju att jag kunde öva upp mitt skill som jag sen skulle då ha användning för när allt hamnade på plats lite senare.
Jag satt uppe, jag blev påminnad av det av någon som stannade mig på gatan här i Göteborg bara och sa att han kom ihåg att jag hade berättat för något tillfälle att jag lärde mig svåra ord. Jag satt upp 10 nya svåra ord på kylskåpet hemma. Liksom, bara för att
du skulle öva upp den.
Svåra ord. Där. Men jag tänkte... Kristinehamn där, det var ju inte långt ifrån Lundsberg, va?
Nej, så de kom ju ibland, de fina ungdomarna.
Ja, det var
liksom
ju rikemans barn som sa, va? Som kunde bo där.
Med backslick och liksom lite
dyrare. Hur såg du på dem då?
Nej, men alltså, jag vet inte. Jag var så jävla udda själv så att jag hade inte så mycket förutfattade meningar om folk när jag var. För jag var ju den som många hade förutfattade meningar om. Lite punkig, liksom brutta med nätstrumpbyxor och Dr. Martins och någon konstig hatt som jag hade varit och köpt på Indiska i Karlstad. Liksom. Jag försökte hela tiden att hävda mig och försöka hitta mig själv och bryta mig fri och så att jag kände mig väldigt udda själv. Jag hade liksom inte tid. Och...
Men nu när du har varit så jäkla framgångsrik och du är ute med egna shower som slår nästan alla andra. Jag har läst att det här är outstanding och sånt här. Är du lika god och härlig människa som eller har du drabbats av någonting att det är liksom, du kan få bilar, du kan få hus, du kan få vad som helst?
Nej. Nej, jag har inte drabbats mer än av prestationsångest som jag tror ligger i sakens natur om man liksom får någon sån där... Ja, men,
eller så märker man inte succé. Det när man drabbas av det.
Nej, inte på det. Det spelar ingen roll vad jag skaffar för hus eller bil så mår jag aldrig... Det hjälper inte mig ändå. Jag känner mig inte... Det skaver alltid. Jag vill alltid tillbaka. Jag mår bäst när jag har det så enkelt som möjligt runt omkring mig.
Är det så?
Ja, det är faktiskt så. Och då menar jag inte att jag måste hem till Värmland och sätta mig, som du säger, igen. Men någonstans, det är det jag menar med att när man får liksom känna lite på det där så märker man ändå vart det är man ska tillbaks för att hämta sin energi. Och för någonstans för mig handlar det om enkelhet och möten med riktiga människor.
Vad är riktiga människor?
Ja, det är ju inte liksom branschfester i Stockholm och mingel och sånt. Det klarar jag inte. Där är jag så socialt okompetent. Det känner jag att det måste jag välja bort om jag ska orka jobba med det jag gör. För jag har inte energi nog För jag får jobba upp mig själv i en sån, vad ska man säga, brygga för att klara av det sociala. Att hålla den typen av fasad, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Om jag ska hålla min relation, som jag tycker är den viktigaste relationen med publiken, då måste jag liksom hämta min näring där, i det vanliga livet.
Mm.
I hur det är att vara morsa, hur det är att liksom... Ja, men följa ett recept, hur det är att ha tonårsbarn, hur det är att liksom jobba på skolan, vara lärare eller sjuksköterska.
Är du lycklig?
Nej, jag vet inte, lycklig, jag kan inte definiera, så lycklig tycker jag är någonting man är, du vet, det är som
vissa
en,
stunder.
Stunder, ja. Och man känner ju när lyckan drabbar en.
Mm.
Men den är ju lika, det är ju som att sticka hår på en såpbubbla.
Mm.
Rätt vad det är så svider av diskmedel i ögonen liksom, för den är ju kort. Men jag går ju inte runt och är lycklig, jag är ju alltid väldigt ångestbenägen och tung person.
Mm.
Men det som gör mig lycklig är ju att se att mina barn mår bra.
Mm.
Det som gör mig lycklig är ju liksom en kaffe på trappen en dag när det är lite höstsol.
Är du kär?
Ja, det är jag.
Du är kär?
Jag är trygg och jag är kär på ett lugnt sätt.
På ett lugnt sätt?
Ja, men alltså på det här... inte frätande.
Passionerat.
Ja, alltså, jag har träffat min själsfrände som jag gärna vill leva med, som jag har väldigt kul ihop med och som jag är kär i.
När du började att vara skådis på någon lokal teater så fanns det sån avundsjuka så att de äldre skådespelarna slängde de blommor som publiken
hade. Ja, det har jag skrivit i min självbiografi.
Ja.
Det var ju när jag fick väldigt tidigt komma med i Vuxenrevyn. Jag var 12 år i den här lilla staden då. I den här amatörteatern som jag pratade om. Där var jag och en kompis i samma ålder som mig och spelade något. Ja, men någon liten gubba och en gubbe och en gumma. Och då fick ju vi... Då stod det så där i tidningen, men pausnumret var ju hela behållningen och de borde ha fått mer, och, men vi var ju bara 12 år.
Mm.
Och då blir ju de äldre så, alltså de blir så arga så att de slutade dela ut blommorna till oss så att vi hittade dem i vasken efteråt sen. Det var inte, de hade inte riktigt råd att unna oss det där. Tyvärr.
Hur kändes det?
Ja, det var min morsa som hittade dem, för hon städade ju teatern. Så att det var hon som talade om det. Jag tror inte hon berättade det för mig där och då. Det har hon nog berättat senare.
Jag hade faktiskt tankar en gång att göra en dokumentär. Jag ångrar att jag aldrig gjorde det. Om Dramaten. Och vilka som, och där ett tag var ju fem av de mest framgångsrika manliga skådespelare. De hade ju sådana här fotbojor och sånt.
Ja, men herregud. Ja, men det där var jag ju inne och krafsade lite på i No More Fucks to Give. Med de här manliga genierna.
Mm.
Hur de har liksom fått... Men jag tror också, man måste också förstå att de har fått lov att bete sig.
Mm.
Man har liksom, vad ska man säga, strukit den här...
Mm.
Först lilla, vackra, unga hundvalpen med hår. Och sen har man ju alla varit där och blåst in luft. För ingen har ju sagt ifrån.
Mm.
I ett tidigt stadie, börjar man att säga ifrån till någon i ett tidigt stadie så blir det ju en stor bäst till slut. Som ingen kan ta hand om.
Nej.
Och som gör all möjlig skit och får andra att må dåligt. Och då är det ju till slut bara att punktera varbölden som jag ser det. Och då blir det väldigt jobbigt för väldigt många. Och det blir inte minst jobbigt för det här stora egot själv.
Mm.
När man ska offentligt punktera en varböld som ju lite grann, tyvärr får man väl säga, med respekt för alla hände under till exempel MeToo. Att det blev en sån grej. Men om någonting får fortgå...
Ja.
Väldigt länge, under en så lång tid. Och andra, många andra får väldigt illa av det här beteendet.
Mm.
Då till slut så blir det ju otrevlig stämning.
Jag känner en skådis som jobbade just på Dramatet som berättade att en av de kanske allra främsta där.
Mm.
Alla insåg när man gick upp för trappan i Dramaten där, vid kollationering eller vad det nu heter och sånt där. Vem ska han utse idag som offret? För att han ska kunna prestera
ska
det bästa så måste han ha någon så här.
Och hacka på, ja.
Och hacka. Och Ingmar Bergman var väl inte så jävla rolig person?
Nej,
eller något sånt
det här. Kan man ju ifrågasätta.
Nej, men jag tänker, den miljön... ska man då... Nej, man ska naturligtvis inte acceptera det, men får det ha ett pris för vissa att liksom, herregud, alltså det är ju enastående på scenen.
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Jag tycker inte genialitet har någonting att göra med att du ska... trycka ner andra människor. Nej. Det är ett gammalt sätt. Mm. Det är en gammal idé om saker och ting som är så fruktansvärt omodern. Mm. Så att jag är på ett sätt är jag liksom ändå förundrad över att den kunde fortgå så länge innan det blev kalabalik.
Ja.
Innan det, men det har väl också med att om vi nu måste titta så är det ju faktiskt fler. Det är ju någon slags gammal idé om manlighet också. Hur en man får lov att grisa sig. För det är oftast med inslag av både såna här härskartekniker och maktmissbruk. Men också inslag av sexuellt ofredande.
Ja,
eller
såna
grejer. Och då,
men det kan väl vara kvinnor också som är fel?
Det kan vara kvinnor med. Men jag menar, det hänger ihop mycket med en gammal bild av de här manliga genierna. Vi har ju inte så många kvinnliga, kvinnor har de börjat omnämnas som genier på senare tid.
Mm.
Det gjorde de liksom inte förr. Och jag tror att vi alla, både män och kvinnor, bidrog ju till den, till den atmosfären som var då.
Mm.
Så att jag menar, det är ju ett, det är ju, man måste omvärdera liksom geniet som sådant.
Du har ju varit väldigt aktiv, om jag har fattat, i just det här i MeToo, och då var det en del av det också, va? Eller,
ja, det var ju väl alltså, en del. Det är klart att man var, men jag var ju mer bara en, jag har ju själv, som jag har skrivit om i En kvinnlig komikers uppväxt, där jag lite grann förklarar varför jag reagerade som jag gjorde under MeToo, och varför jag gjorde som, alltså någon slags mera, att jag har satt kött på mig själv och berättat om vad jag har varit med om i min uppväxt av den här typen av övergreppshistorier. Och liksom,
har du blivit utsatt för det?
Ja, det har jag på olika sätt.
Mm.
Och det var väl därför jag kände att jag valde att liksom ändå fronta lite med mig själv som också en offentlig person i den frågan.
Mm.
För den frågan visste jag någonting om. Och jag tyckte att vissa saker behövde sägas.
Men du fick lida för det också, delvis, eller?
Ja, jag vet inte om jag fick lida så mycket.
Blir du påhoppad?
Ja, nej, men påhopp. Jag blir lite, man blir lite utesluten. Alltså, det här spelar egentligen ingen roll. För jag känner ändå att jag, det har bara varit positivt. Men om jag ska svara på din fråga så är det klart att när man ställer sig upp och blir frontfigur som jag valde att bli då, och också nämna vissa saker vid sitt rätta namn, så det är klart att man blir inte jättepopulär.
Mm.
Det är väl klart att jag inte kan få jag måste ju få lite mothugg, och det ligger ju i sakens natur. Och så, men då kanske det kostar mig lite som skådis.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Då kanske jag får, det kanske är så att man kan tänka, om jag ska vara ego personlig nu, vad det kostat i mitt liv, så har det inte kostat något mer än att jag kanske inte har fått frågan om att vara med i vissa filmer, för jag är förknippad med No More Fucks to Give, jag är förknippad med Me Too, jag är en arg feminist, jag är en, alltså, och det må ju vara hänt då.
Två personer som jag känner råkade illa ut utan att jag i detalj vet vad som har hänt.
Mm.
Martin Timell till exempel. Där var det ju löpsedlar, rasist, sadist, homofob. Det var hur många löpsedlar som helst. Men ingen tar ju ansvar för alla de här löpsedlarna. Han berättade en grej för mig utifrån hans perspektiv. När det var som allra värst, då var det så här att han bestämde sig för att nu ska han åka ut till sin skärgårdsö och köpa en back öl och bara sätta sig där ute. Så han tog på sig någon keps och sånt där och gå till Systembolaget där han bor då. I full förvissning att han är en av de mest kända tv-personligheter vi har och alla kommer se honom och sånt där. Och han var så jävla dåligt, och han går in på Systembolaget och tycker och tänker och känner att alla tittar och fördömer honom och sånt där. Han tar sin back, ställer sig i kön och inväntar till han kommer fram då till Systembolagets kassa där fram och så här. Och där sitter en tjej då som stirrar på honom och stänger kassan, låser där och går.
Mm.
Och han mår ju så jävla dåligt. Men hon går fram och kramar honom och säger att ingen, vad som än har hänt, är förtjänt att råka ut för det du har gjort. Så han blir ju alldeles, vad du vet. Så att det blir när man piskar upp känslor och sånt här, att till slut så försvinner liksom Ja, men det är respekten för att, vad vet jag, vad vet du?
Och
vad...
där är ju så svårt, för jag menar, där kan inte vi. Det är det jag menar när vi håller på så här med... Om du pratar med någon annan som har varit med i den här historien kring honom, så finns det ju någon som kan berätta
en
minst lika hemsk och jobbig historia om hur dens mänskliga värde också har raderats ut. Och vem som har gjort vad, där tror jag vi... Nu måste vi liksom i efterhand sluta...
Men det är den här moderna folkdomstolen som twittras och håller på, och när media också håller på med det där, och till slut så det är jättesvår situation.
Men jag tror också att tyvärr så är det så här att allt hänger ihop, att liksom, det finns ju det finns ju lagar som inte är uppdaterade och inte är moderna vad det gäller kvinnors rättigheter och kvinnors historier och kvinnors berättelser, där inte vi säger nu, men där det är ju även män såklart som blir utsatta för saker, men det finns ju problematik med alltså hur man utreder en våldtäkt och sådana grejer, där det också kan bli så att till slut så slår skiten över, och då kommer den här folkdomstolen in som en då får man ju i så fall, när saker har hänt och har blivit så här, då måste ju alla sätta sig ner och lugna ner sig och börja tänka efter. Men att det blir så här ibland, det tror jag är oundvikligt när det är revolution eller när det är en fråga som måste, eller en lag, eller det ska till stora förändringar. Men det viktiga är att man inte får, alltså att man också sen lär sig någonting av det här. Annars så blir det ju ingen nytta med någonting.
Är du narcissist?
Nej, det skulle jag inte säga att jag är.
Varför inte?
Nej, jag har väldigt mycket om mig och kring mig om vad andra människor känner och tänker. Och jag har nog mer bekymmer om andra än att jag är upptagen av mig själv, tror jag. Jag kanske har såna drag i mig, vilket vi skådisar eller vi som vill vara där framme eller synas eller höras. Vi har väl alla drag av det. Men jag skulle inte säga att jag är uppslukad av mig själv.
Nej.
Jag är alldeles för, alltså, jag har så mycket självkritik och liksom analyser av mig själv som pågår hela tiden.
Gör du en bra mamma då?
Ja, det måste du nog fråga mina barn, tror jag. Men mina barn är ju det viktigaste jag har. Jag har ju arbetat väldigt mycket och varit mycket i min karriär. Vilket mina barn liksom såklart har varit både gott och ont för dem. Men jag har nog alltid varit väldigt närvarande i deras liv. Jag tror aldrig de har känt att jag inte har varit där.
Nej.
Och att de inte älskade.
Alltså, när jag går in på telefonen och tittar, varje gång jag ser att det har hänt något i Göteborg så är jag rädd för att det har hänt något utav mina barn. Jag har ju 3 barn och sånt där.
Ja, men så är man. Jag tycker att...
Men alla är väl inte sådana?
Nej, men alltså, jag tror det mer är klimatet som är just nu med allting. Och sen är det ju lite så här, jag tycker ända sen både kriget och coronan och klimatet, så är det nog lite sån här domedagskänsla som hänger över en. Som är liksom svår att navigera i just nu. Och då blir det också en sorg när man tittar på sina egna barn som just har börjat livet nu.
Ja.
Så känner man bara, hur fan ska jag motivera dem? Liksom? Var ska vi börja?
Ja.
Jag menar, jag simmade efter plast hela den här semestern. Så min lilla son som är 10 år, han har ju liksom, försöker ju navigera det här med klimatet just nu. Så som vi alla, och det gör ju vi också. Mm. Och vad kan vi göra och så? Och då har han ju snöat in på att vi måste plocka upp plasten liksom i vattnet. Och börjar du simma efter plast i vattnet, ja, då får du simma alltså. Jag plockade upp så mycket plast, och det var ju äcklig plast.
Ja,
jag vet inte var den där plasten kom ifrån.
Och ni skulle ha det skönt liksom.
Ja, och han såg ju ny plast, och jag tänkte, jag måste ju...
Men säger du, vi ska absolut inte plocka upp det här skiten. Det är någon annan som ska göra det.
Nej, det kan jag ju inte säga. jag, med gatusopning och sånt har jag ju fått liksom ändå gått igenom med honom. Att de kommer och städar upp här varje dag. För han har ju fått till i sin värld att det är plasten som gör att det blir varmare på jorden. Och då tänker han att om inte han plockar upp plasten så kan inte han sänka temperaturen. Och på ett eller annat sätt ligger det ju någon sanning i det, men han har ju inte helhetsperspektivet med sig.
Nu är jag ju äldre än vad du är, men vi tillhör ju ändå en generation där allt har varit möjligt lite grann.
Ja, den generationen känns ju som att den...
Ja, den finns inte
längre. Finns inte längre. Men ändå vill man ju blåsa in det i sina barn.
Ja.
Så man känner sig ju som en sån jävla rutten falsk idiot, tycker jag. Som springer åt ett håll, fast man vet att man borde springa åt andra hållet.
Vilket håll skulle du vilja springa?
Nej, men nu har jag faktiskt börjat springa lite åt det andra hållet. Faktiskt.
Men, nu menar jag inte motionera.
Nej, men det menar jag i mitt liv. Att jag håller just nu på det. Man ska ju aldrig hålla på och prata om liksom, när man är mitt inne i någonting, utan man ska utvärdera det sen. Mm. Men jag känner att jag är lite så här botten upp just nu. Att jag är inne i någonting med mig själv, någon process där jag håller på att prioritera om lite grann hur vi lever och vad vi tycker är viktigt i vårat liv. Och jag skiter lite, jag har lite kommit in i den att nu bryr inte jag mig om vad någon annan säger längre, utan nu tar jag mina egna beslut. För jag orkar inte vänta längre, för jag vet inte vem jag väntar på. Vem är det som ska komma och tala om för mig vad jag ska göra? Ingen jävel som kommer att komma. Och du vet, man lyssnar åt höger och vänster och man springer. Det där lät ju bra, så springer jag dit och så blir det ingenting av något.
Nej.
Och då känner jag att nu kommer jag att fatta mina egna beslut grundat på mina. Så vad jag, de erfarenheterna.
Men har du inte gjort det då tidigare?
Men det har ju varit mer karriärsmässigt. Ja. Nu pratar jag om livet. Ja. Att jag kanske har i bästa fall 40 år kvar. Nu är jag ju 46. Och vi säger att jag har turen att ha 40 år till. Då känner jag att nu tar det som jag, du vet, man har alltid, eller tycker jag i alla fall, man alltid så här, man går och tänker att ja, men så skulle jag vilja där tror jag skulle må bra och så skulle vi, men man hinner aldrig ta, det är så svårt att ta de där besluten.
Hur tror du det ser ut här i Sverige om 40 år?
Jag har ingen aning och jag vågar inte. Jag har liksom släckt ner lite grann. Jag kan inte hålla på med nyhetsuppdateringar och liksom sånt där, för att jag blir så svart och depressiv. Och nu pratar jag. Alltså jag kan ju bli den här som ska hålla föreläsning om finska vinterkriget på en trevlig middag. För mina vänner. och Putin, vad han har sagt. Nu är det så. Och nu har den reaktorn gått sönder. Och då kan vi, då får vi i skå. Nu ska vi ta de här tabletterna jod. Du vet, jag kan ju bli helt. Alltså det går inte.
Nu skojar
jag. Nej, men nörd. Jag blir svart. Och när jag blir så att det rinner in svart, då blir ju allting så tungt och mörkt. Och det triggas väldigt mycket av om jag har för mycket liksom, uppdateringar på nyheterna.
Ja.
Då går jag in i det. Det enda jag läser är om kriget i Ukraina. Alltså, eller det enda jag läser är om klimatet. Och då tar det över mitt liv så att jag blir ju handlingsförlamad. Om det är så att jag kan vara mer till nytta för världen och för mina barn och för människor om jag går in i min bubbla och stänger in mig och så fokuserar jag på de sakerna jag kan göra. Om jag kan få folk att skratta eller om jag kan prata om någonting som får någon annan människa att få mindre ångest eller känna sig mindre ensam. Om jag kan simma efter plast med min son, om jag kan ha en eldriven bil eller om jag kan flyga mindre eller om jag slutar äta kött, ja, då är det jag kan göra och då är det gott nog och då skiter jag i att ta in mer.
Rädd, känslig, ångest. Har du skrivit det på kontakten oss?
Eller? Ja, då hade jag ju inte fått. Jag vet inte vad jag...
Andlig till och med.
Nej, men jag behöver det i mitt liv. Jag tycker liksom, du vet, alltså, då menar jag inte andlig att jag måste ha liksom, men just det här att få vara närvarande och vara i liksom kontakt med känslor och ha hopp och liksom naturen och sådana grejer blir viktigare och viktigare för mig för att jag ska hålla mig i balans.
Du är inne i ett läge i ditt liv där du, det är lite öppen för förändringar och liksom att, eller hur? Och det är väl en styrka att det kan vara det.
Ja, men det är ju mer hur jag kommer att välja att leva mitt liv.
Ja.
Och hur jag, alltså jag tror att om jag ska ge andra människor det bästa jag kan ge under min tid här, och då pratar jag om både min publik och mina barn och de människorna jag håller av. Då måste jag ha en strategi för det. För att fungera själv som människa i den här liksom, situationen vi är i nu med alla problem som hopar sig. För kan inte jag navigera i det, då blir jag apatisk och handlingsförlamad. Och då blir jag inte bra för någon. Så det är en ganska förenklad uppställning av vad jag behöver göra.
Jag fick ett väldigt bra råd, tycker jag, för det kan det vara 4-5 år sedan bara. Så ringer jag en av mina absolut första chefer på Sveriges Radio i Stockholm, Birgitta Rembe heter hon. Mm. Och så frågade jag henne, vad tycker du om hur vi gör Uppdrag granskning och sånt där? Ni är outstanding, men bli inte för stöddiga.
Nej, nej.
Och det kände jag.
Mm.
Det är nog det värsta, när man, inte minst när man kommer från en sån bakgrund som både du och jag gör, att bli för stöddig.
Nej, sen, nej det håller jag med om. Det är ingen charmig.
Nej,
lite där tar det väl slut sen, ja, också, tror jag, om man blir det.
Ja.
Sen kan jag tro, vad det gäller mig, så kan jag tro ibland att folk kan tro att jag är ganska tillbaka. Jag är väldigt utåtagerande på scen.
Mm.
Och det är där jag får utlopp för allt.
Mm, mm.
Och när jag skriver och när jag gör mina karaktärer.
Mm.
Men privat är jag ganska blyg. Mm. Jag är ganska liksom...
Är du tråkig privat?
Ja, det skulle nog... Jag har väl ganska också få nära vänner. För att jag är väldigt dålig på att underhålla stora gäng.
Ja.
Som tjejgäng. Men nu ska vi göra det med tjej. Jag behöver väldigt mycket tid för mig själv.
Mm.
Och det tror jag har blivit värre med åren, eftersom jag har liksom också mycket hjärntrötthet och har varit ganska utbränd i perioder, så har jag tyvärr bränt av lite av min veke.
Mm.
Och det måste jag ta hänsyn till, så jag behöver återhämta mig väldigt mycket. Och kan vara ganska låg i perioder. Och då fokuserar jag alltid bara på mina barn och min familj, för då vill jag att de ska få det bästa av mig. Och sen stänger jag av resten.
Mm.
Och det kan nog göra att man kan tro ibland att jag är lite... Ja, är hon för stroppig för att gå på det här och hämta ut det eller komma på den här? För jag kommer ju aldrig på såna här liksom fester eller...
Folk tror jag att jag alltid är arg, vet du, för det är jag ju liksom när jag avslöjar.
Ja, men det har jag lite där också, för jag är i mina karaktärer att jag är arg, och så är jag inte alls väldigt arg, väldigt sällan.
Men
det,
då tycker ju folk när de träffar mig, men du är ju trevlig.
Ja,
ja, men varför ska jag inte kunna vara trevlig för oss sånt där då?
Ja, men det är ju så.
Men Mia... Vad kul det var att träffa dig.
Detsamma.
Och du ger ett jättegott intryck, men du kanske är en skicklig skådis.
Ja. Så kan det vara, att jag är en skitstövel när jag går utanför dörren här.
Exakt. Ja, det är det. Hej då, Mia.
Det var trevligt så länge det
var. Det var jättetrevligt. Får du en kram?
Ja, tack.
Och glöm nu inte det där vad du brinner för. Men det har du väl redan glömt?
Nej, vad jag brinner för?
Ja,
nej, det är väldigt påtagligt just nu i mitt liv. Så jag kommer hålla mig där nu. Vi ses.
Det gör vi. Hej. Yes. Mia Skäring. Jag har ju aldrig jobbat med henne eller haft någon kontakt med henne särskilt... Mycket bara sådär flyktigt vid något tillfälle vid röda mattan och sådär. Och det var intressant med hennes bakgrund. Det visste jag inte riktigt. Jag kunde nästan förstå det. Men samtidigt, jag gillade henne. Om jag kör bilen förbi så skulle jag kunna tänka mig att ringa henne och säga, har du tid för en kopp kaffe om du är hemma? Så kommer jag över och ser hur du har det. Och det tror jag hon skulle svara ja på faktiskt. Jag tror det, men jag vet inte. Jag kan inte vara helt hundrasäker, men det hade hon gjort.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.